Vi har nu lämnat 2020 bakom oss och jag tror att ganska många av oss har ett stort behov av att våga hoppas på att det här nya året i någon mån och i något skede blir annorlunda i en positiv bemärkelse. Med 2020 i bagaget vill jag ta det här tillfället i akt att i den här podden dels se vad fjolåret förde med sig, men också vad vi kan vänta oss av 2021. Och det här har jag tänkt att vi ska göra genom att djupdyka i olika ämnesområden tillsammans med journalister på Vasabladet. Vi kör igång här med lokalpolitik och Österbotten, och med mig här har jag Björn Nyberg. Välkommen till podden.
Tackar, tackar.
Om vi börjar med, vilka iakttagelser har du gjort inom ditt område som då främst är Vasapolitik, men också sånt som sker i Österbotten överlag under coronaåret? Väldigt annorlunda tid för kommuner och städer.
Ja, uttryckligen ur kommunernas synvinkel så är det ju, har det ju varit också för dem ett extrem år, och deras ekonomi har rasat, eller de har ju som resten av det offentliga varit tvungna att göra vad man måste för eller mot coronan. Och sen har de då lyckligtvis fått riktigt bra med stöd av staten. Ibland till och med har man ju sagt att en del kanske har fått mer stöd än de har haft utgifter. Men då kommer det här att ändra i år, har valt att döma, så att problemen kvarstår i ännu större utsträckning kanske, för att följderna är kvar. Alltså folk som inte har jobb och inte betalar skatt, så det är kvar, men stöden kommer säkert att vara betydligt mindre åtminstone från statens sida. Så i år, det säger man ju alltid i kommunen, att det, i år kommer det att vara ännu sämre än tidigare, men det kan man säga också i år.
Mm. Ja, du har ju koll på Vasa. Hur ser det ut med Vasas underskott som de har jobbat med i flera år för att försöka få bort?
Ja, det ser ju faktiskt relativt bra ut på det sättet att de, ska säga, höll på att få bort det. Det skulle ju bort faktiskt nu till årsskiftet. Men samtidigt hade då liksom en del andra kommuner ansökt om uppskov på grund av coronan, och kommer säkert att få det också. Så att det är på det sättet inget problem, och just nu går det ganska bra för Vasa. Alltså själva driften är okej. Så att det är bara de här gamla synderna som har spökat.
Mm. Nu då vi har vänt till 2021, vad kan man säga om, alltså rent generellt, hur mår kommuner och städer för tillfället i Österbotten?
Överlag mår ju kommunerna sämre än någonsin, kan man säga, ja. I Finland och Österbotten däremot. Men det är ju stora skillnader från år till år, beroende på investeringar till exempel. Så det blir ju problematiskt för alla dessa nya kandidater som ställer upp i kommunalvalet, som ju är kanske det stora, eller en av de stora sakerna som händer i år. De kommer ju att få tampas med en väldigt dålig ekonomi fortsättningsvis. Det intressanta vad gäller just valet är ju då att det verkar vara väldigt många nya kandidater, eller åtminstone är det många gamla som hoppar av. Har man ju sett åtminstone i kommunerna kring Vasa, Börö, är det gamla rutinerade rävar, Martin Markén och Harry Backlund hoppar av. Malax är det också, Lorentz Othart, Kristina Nygård, Korsholm, Mikael Luther. Så det är många skor att fylla för nya kandidater.
Mm. Där finns många ledamöter som har dragit mycket röster i sina kommuner där de har ställt upp.
Ja, så det blir på det sättet stora förändringar, och det är ju intressant, speciellt för oss journalister.
Mm. Kan man redan nu, tycker du, skönja aktuella, eller frågor som kommer att bli aktuella inför kommunalvalet? Det är ju ändå, ja, det är några månader dit, men finns det någonting som är aktuellt redan nu?
Det är ju väldigt olika i olika kommuner. Vi vet ju att det finns den här eviga frågan med skolor, byskolor i många landskommuner. I Vasa rullar det på ganska normalt, skulle jag säga. Det stora är ju, men den frågan har funnits i åratal, det här med Vasa Station. Den finns kvar, huruvida den ska byggas eller inte, men det hänger på det privata i första hand, att de ska få potentiella hyresgäster till hela komplexet. Men det börjar ju kanske bara större och större motstånd mot hela projektet från politikerhåll, kan man ibland tycka. Får se hur det går med det. Men annars rullar det på, och det byggs en massa, speciellt på Vasklot också, med offentliga medel, särskilt hamnen, men också kring Wärtsiläs satsning, det är en hel del infrastruktur. Men det är sånt som har beslutats tidigare, så att frågar man ledande politiker så ger det där framtidstro, så att kanske det ser bra ut för Vasa ändå.
Som du var inne på där, så ekonomin blir ju nog säkert någonting som man i alla kommuner får bita i på ett sätt eller annat.
Ja, och där är det ju, på det sättet är ju det här året väldigt exceptionellt, att det är det sista året med vården, alltså med hälften av kommunens verksamhet. Om ett år går den över till välfärdsområdet, det som nu är sjukvårdsdistriktet. Och då behöver man som kommunpolitiker i princip inte bry sig om vården. Det är klart man betalar för den, och de som sitter i välfärdsområdets beslutande organ är ju också sådana som har i allmänhet ställt upp i kommunalvalet. Och det tillsätts på basen av kommunalvalsresultaten. Men vården försvinner i alla fall. Och på det sättet blir det ju som betydligt mindre kvar att besluta om. Så där tror jag att det kommer att vara en viss debatt överlag i kommunerna och fullmäktige, vad man riktigt ska besluta om och vad man ska diskutera. Och kanske blir det mera detaljerade diskussioner, för att man måste diskutera om någonting när utvecklingen hittills de senaste åren har varit att fullmäktige borde mer och mer syssla med strategier, de stora linjerna, och inte små konkreta beslut. Men någonting ska man ju besluta om, så jag misstänker att det kommer att diskuteras sånt i fullmäktige. Och man har ju inte desto vidare minska på till exempel fullmäktigeförsamlingarnas storlek. Vasa har gjort det, men bara från 59 till 55, samtidigt som man går miste om hälften av verksamheten. Så det blir, på något sätt känns det som det blir ett överutbud av politiker plötsligt.
Mm. Kanske man redan i år med den nya fullmäktige som kommer att tillträda då i våra österbottniska kommuner kommer att se den här typen av förändring i diskussion. Jag menar, vården är en jättestor bit av kakan i kommunerna, så då måste man diskutera om någonting annat.
Ja, man vill ju, har man makt så vill man ju använda den till någonting.
Ja, exakt. Den här tiden om ett år så har vi då alltså Österbottens välfärdsområde. Och det betyder ju då att kommunernas vårdansvaret som kommunen har ännu detta år så flyttas över till välfärdsområdet. Men vad kvarstår av den biten hos kommunerna ändå?
Ja, lite vård finns det kvar på det sättet. Ja, nu vet vi inte om alla flyttar all vård. Korsnäs har ju fortfarande inte bestämt sig riktigt. Men på det sättet har ju kommunerna fortfarande den uppgiften att, man kan säga, se till att invånarna inte hamnar i vårdapparaten, att hålla oss friska. Fysiskt genom satsningar på sånt som gör att vi kan hålla oss i form, som motionstrappor och sånt. Men sen också minst lika mycket mentalt förstås. Så där har ju skolan en viktig uppgift, och den är ju trots allt kvar i kommunerna. Och där ser man att många kommuner faktiskt har satsat trots brist på pengar i fler skolcoacher, kuratorer och så vidare. Så att det tycks finnas en medvetenhet nog om det där, att den vägen man behöver gå för att inte vården ska bli så dyr. För kommunerna måste ju fortfarande betala för den här vården. De kommer att få räkningar från välfärdsområdet. Så det finns incentiv att hålla oss friska.
Kommunalvalet är förstås en stor och relevant grej som händer i år 2021. Finns det annat som är på gång ur österbottniskt perspektiv eller ur kommunernas perspektiv?
Det som jättestora som är på gång, som inte då direkt är kommunernas sak, utan det har blivit Österbottens förbundssak speciellt, är ju de här miljarderna som EU har anslagit för att bygga upp samhället efter coronan, och som ska fördelas, och som ju då Österbotten är ute efter en väldigt stor bit av den kakan. Så det kommer väl egentligen att vara den största frågan, bara att den inte är aktuell i kommunfullmäktige församlingarna.
Jag tackar så mycket Björn Nyberg för den överblicken och analysen av läget i kommuner i Vasa och Österbotten här med 2020 i bagaget, och så fick vi en liten inblick i vad som kan komma att hända här 2021 också. Då går vi över till nästa ämne, och då ska vi diskutera ledare och debatt. Och för att diskutera och analysera det vidare så har jag här bjudit in Vasabladets ledarskribent Viveka Dahl. Välkommen till podden.
Tackar.
Pandemiår 2020-2021 har vi vänt blad till nu. Jag tänkte börja med att fråga dig och undrar om du under den här coronapandemin på något sätt arbetsmässigt och ditt perspektiv som ledarskribent, hur du har upplevt hela den här tiden?
Jag kommer inte ihåg att det någon annan period har varit så på något vis oundvikligt att skriva så mycket om ett och samma tema, och det har ju gått igenom det har ju styrt nyhetsjournalistiken också, att det har varit. Och det är en av de här sakerna som man har funderat mycket på, att hur mycket ska man skriva om detta dominerande tema, och hur gör man det så att man på något vis inskärper allvaret men samtidigt inte sprider obefogad rädsla. Och ibland då så har man så medvetet tänkt att nu ska jag nog välja att skriva om någonting annat. Om inte så för omväxlings skull så. Ja, och det har hänt att det har kommit tack för att man har haft något annat tema än coronapandemin. Ur ytterligare en vinkel.
Vad är det för typ av innehåll eller texter som du tycker är viktigt att få plats på ledarplats i sådana här tider?
Nej, där tycker jag väl kanske inte att det är så stor skillnad gentemot det, hur man vanligtvis tänker. Att man försöker få till en blandning av det som är lokalt, regionalt, nationellt, internationellt. Jag tycker om att skriva mer eller mindre internationella texter där man försöker dra linjer från det som sker i vår lilla verklighet till det som sker ute i stora världen. Men generellt så är det ju, om man är lite feg, vilket man är vissa dagar, så är det mycket tryggare att kasta sig över internationella eller också nationella ämnen, för att sannolikheten för att någon arg läsare ringer upp när man har fördömt våld ute i världen är inte så hemskt stor. Men att om man kommentera lokalpolitik så kan det ju hända att man får lite feedback. Mm. Så att generellt kanske det finns en liten sån här feg tendens att undvika de lokala ämnena. Att det är sånt som jag försöker hålla efter mig själv med. Och det har ju försvårats nog, de här lokala ämnena under pandemin. Därför att man ju träffar människor så här spontant på det sätt som man normalt gör i samband med en lunch eller när man går på stadens gator och så vidare bortåt. Att det har blivit en ännu större utmaning det här, att hitta det här lokala. Att man, de här direkta människomötena är ju betydligt färre. Och det betyder ju att, eller för mig har det betytt en sån här växande känsla av att jag vet ännu mindre än vanligt om vad som sker runt om mig.
Vad tror du att du kommer att komma ihåg från ledare- och insändarsidorna från pandemin? Nu är det redan i ett sånt skede att jag blickar som framåt och tänker att någon dag är det kanske över det här i något skede. Vad tror du att du kommer att minnas?
Så här i största allmänhet kanske att det förstärkte den här tendensen med misstänksamhet mot konventionella medier. Att det blev som ännu större misstänksamhet, ännu mer konspirationsteorier. Att det tycker jag att pandemin har förstärkt.
Mm.
Här har vi ju förstås den här vaccindiskussionen exempelvis som gör knuten till pandemin på det sättet.
Mm.
Att de här månaderna har stärkt såna tendenser som man helst inte skulle se stärka.
Tror du att det skulle ha gått den utvecklingen oberoende av pandemi eller inte, eller tror du att det...
Jag tror nog nästan att pandemin har, just för att människor känner sig hotade och osäkra och söker efter förklaringar till det som sker. Så jag tror att det nog har förstärkts av pandemin, för att i oroliga tider så växer människors osäkerhet, och då tittar de runt sig och söker halmstrån eller annat att hålla fast i.
Mm. Tror du att det här är någonting som kommer att följa med också om vi tänker att 2021, att vi i något skede i år kan tänka att pandemin är över? Tror du att det finns någonting från debattklimatet eller just det här som du nämnde, den förstärkningen, tror du att det är någonting som kommer att leva kvar?
Jag hoppas och tror att det planar ut. Framförallt för att det är ju som i många sammanhang har påtalats där om hur viktigt det är med som tillit och förtroende mellan både människor och i förhållande till institutioner och det man kanske kan kalla auktoriteter eller sådär. Att det är ju det som håller samman samhällena. Att om alla börjar misstro alla, så, vilket man ju har sett tendenser till, så rasar det samman för oss. Så att jag väljer nog att tro att det kommer att plana ut.
Mm.
Och sen kan jag ju tro att just både journalister och andra får, som man väl ständigt får lov att göra, som utvärdera sin yrkesroll, hur man jobbar och så. Men det bör man ju på något vis hela tiden försöka göra. Att gör man på ett sätt som bibehåller förtroende och så. För att misstag sker ju, det vet vi ju alla som både i den här branschen och många andra.
Mm.
Men det obehagliga är ju om folk så att säga tror att man medvetet gör misstag för att man vill driva en viss sak eller så. Och det är ju den föreställningen som har växt till sig.
Mm. Upplever du att saker som fakta, sanning, lögner är sånt som ni måste ta ställning till allt mer på olika sätt?
Ja, och det är ju knepigt för att just det här med åsikt och yttrandefrihet, så det är ju grundbultar i vår demokrati. Vi har yttrandefrihet och vi har åsiktsfrihet, och det ska vi vara väldigt, väldigt glada för. Men sen finns det ju också det här skyldigheten att använda din yttrandefrihet på ett vettigt, anständigt sätt, så att säga. För att försöka illustrera det genom ett sånt här lite drastiskt och enfaldigt exempel. Att om jag sitter som debattredaktör och redigerar insändare, så kommer det då en insändare från en person som skriver att jorden är platt och argumenterar hårt för att detta är min åsikt, och jag har med stöd av yttrandefrihet och annat rätt att få utrymme för min åsikt att jorden är platt. Nu ska jag också säga att det har inte kommit någon sån insändare. Jag tror knappast att det kommer, även om det sägs att det finns människor på klotet som lutar åt den här åsikten. Och då kan jag säga att ja, vet du har kanske inga källor för det här, men personen kanske säger jo, men det finns en sån här webbsida här och här som nog klart visar att det här är så. Och som sagt, det här är min åsikt, att menar du att jag inte får säga min åsikt? Och vad är du för en värnande av yttrandefriheten? Och då kanske jag väljer då att retirera och säga, nåja, att jag kanske sätter in några meningar här under att det här källorna för det här är lite skakiga, men detta är XX åsikt så, och vi publicerar den. Givetvis då med den fula baktanken att vi hoppas att det kommer några upprörda insändare som säger att denna människa har fel. För det är ju också en sån här sak som man tänker på att vi publicerar ju inte insändare för att vi delar alla insändarskribenters åsikter, utan vi publicerar för att det ska finnas en åsiktsmångfald och för att åsikter ska brytas mot varandra. Så jag kanske går med på det här och VBL jag kanske också publicerar en insändare om att jorden är platt. Men sen blir skribenten uppmuntrad och återkommer med en annan insändare där personen vill då varna alla som ägnar sig åt internationell sjöfart och kräver att internationell sjöfart bör upphöra för det är ju en fara för liv eftersom fartyg kan trilla över kanten. Och då tror jag kanske jag får mera så här krut att sätta emot och säga att okej, du får själv anse det här, men du får inte propagera för att andra måste agera i enlighet med den här åsikten som du har. Så det här varningar för att skepp kan trilla över kanten tror jag inte ska bli publicerade.
Vad skulle du önska dig av debattklimatet 2021?
Fler skribenter som öka bredden, mer större spridning åldersmässigt, könsmässigt är det också inte nu riktigt jämnt på det sättet. Och att jag skulle också önska att folk mera, det här är väldigt för en journalist väldigt egoistisk önskan, men i alla fall att framom att föra långa debatter på Facebook, att vi istället skulle föra det på våra insända sidor. Nu förstår jag mycket väl, eller som alla vet, att det är ju mycket mer belönande att debattera på Facebook, för det går så snabbt. Jag menar, tidningsdebatten så är ju en långsam ödla i förhållande till det som sker på Facebook och så. För att jag tror att det skulle vara till fördel för debatten. Och att man skulle aktualisera det man är upprörd över just via traditionella medier framom att sätta upp en upprört upprop på Facebook. Där man då snabbt som samlar sina vänner och anhängare runt sig som säger du har så rätt, det är för jäkligt och så vidare bortåt. Och framförallt så skulle jag önska att ha egoistiska skäl att i den mån det finns åsikter och klagomål gällande just tidningens arbete, nyhetsreportrats, ledarskribentens, debattredaktörens, att det är en debatt som ska börjas i våra spalter, inte på Facebook. Mm.
Mindre sociala medier, mera insändare.
Mera gammaldags tidningsdebatt.
Ja.
Mm. Ja. Man kan ju alltid önska.
Det får man göra.
Jag ser framför mig de sneda leende där och var. Det kan hon ju alltid föreställa sig.
Ja.
Men att just att man tänka på de här fördelarna faktiskt med det här traditionella sättet. För det betyder ju också, i och med att det är långsammare, så betyder det lite mer eftertanke oftast.
Mm.
Att man kanske tänker till en par gånger till och får till stånd ett bättre debattinlägg. Som skapar mindre missförstånd och upprördhet och så.